Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi har ett supervalår bakom oss, men vi kunde konstatera att några blev helt borttappade av oss på radion, bland annat Djurens Parti. Vi vill med det här programmet råda bot på bristen av allsidighet. Därför har jag bett Elin Pöllinen att komma hit till studion och berätta varför djuren borde vara representerade i riksdagen, om än indirekt. Jag kanske ska säga att den som skulle representera Tyresö tyvärr har fått förhinder. Så Elin, innan vi börjar med din drivfjäder, Djurens Parti, eller din drivkraft. Vem är Elin? Vad har du för bakgrund?
Ja, min bakgrund är i statsvetenskap och folkhälsa, och jag är även musiker. Så jag är en liten härlig blandning kan man säga. Och just nu, viktigast att betona kanske, är att jag är partiledare för Djurens Parti.
Och det är det du ägnar dig åt nu för tillfället? Alltså, eller är det en fritidssysselsättning?
Ja, det är en passion skulle jag vilja säga, och något jag anser måste göras. Men jag studerar även folkhälsa på avancerad nivå just nu och är låtskrivare.
Nu kommer det här bli lite provocerande, men det får du leva med. Men det är lite mitt jobb. Alltså jag menar det här med djurens parti, då har jag ju förstått att man på något sätt vill representera djuren. Men för mig blir det ju då ett väldigt särintresse. Alltså det finns ju, på något sätt har vi ju riksdagen till för att människor ska få ett bättre liv. Men du vill att djuren ska få ett bättre liv. Jag vill bara veta så här, det har funnits kommunism och det bygger på Karl Marx, och det finns nationalekonomer som har gett andra politiska inriktningar lite kött på benen. Vad är den filosofiska grunden för att man ska fundera över djurens, att djuren också ska ha en representant i vår lagstiftande församling? Vem är det som har börjat tänkt om tankarna?
Ja, tyvärr kan ju inte varken jag eller Djurens Parti ta patent på den här idén. Det hade ju varit ganska trevligt om vi hade kunnat det, men det är ju en ganska gammal tanke. Alltså, se bara på svensk lagstiftning till exempel. Vi har ju en lag om hur vi ska behandla djuren, för att vi någonstans där inom oss vet att det är fel att utsätta någon annan individ för lidande. Så att det är ju egentligen en gammal tanke. Om man läser filosofi så diskuterar moralfilosoferna redan på antiken hur vi ska behandla vår omgivning, och det finns även nämnt i religioner, och det är en moralisk fråga vi som mänsklighet har ställt oss väldigt länge, hur vi ska förhålla oss till den. Det som egentligen är skiljelinjen mellan Djurens Parti och andra svenska partier är ju att vi vill se att de reglerna som redan finns, de lagarna som vi redan har idag, ska efterlevas, men också att de kanske borde anpassas lite mer till just den här tanken om att djuren har ett egenvärde och rätten till sina egna liv. Så det är ju främst egentligen i praktiken vi skiljer oss åt, att vi faktiskt vill åstadkomma en förändring. Men i en idévärld så vill vi som människor också vara, ja, humana kanske man ska säga, kan är ett ord för det, men vi vill behandla individer rättvist oavsett art.
Så man kan säga så här, du menar att till exempel burhöns, som vi var lite kritiserade för hur de förvarades eller fick leva sina liv, så har man då en del av den här djurlagstiftningen handlar om att de här burarna måste hålla vissa mått och så. Det är ett litet steg i rätt riktning, men ni vill ha en kraftfullare lagstiftning eller?
Ja, alltså i vissa fall kan man ju se att det är bättre att ge moroten en piska. Det är ju, vi vill ju helst se alternativ. Vi vill ju vara en positiv rörelse som säger att det finns andra alternativ, att Sverige kan bli bättre. Ja, det handlar inte om steg längre, utan det handlar faktiskt om att det är fel, till exempel att föda upp minkar för deras päls till exempel. Där tycker vi att det är fel och bör förbjudas. Så det finns ju olika fall som har olika komplexitet helt enkelt.
Men om vi tar då minken och pälsen, får människan överhuvudtaget gå i päls för er? Eller är, men om jag skjuter en älg och använder då köttet för att äta och sen pälsen för att sy med en rock. Jag vet inte hur man kan göra det med en älg, men rent hypotetiskt. Ja. Är det okej då? Är det när det blir en djurfabrik som det blir fel?
Vi är ju främst fokuserade på att just det här systematiska lidandet i till exempel djur, alltså livsmedelsindustrin, ska trappas ner på och faktiskt förändras. För det är där så ofantligt många individer lider. Och det ser man inte i butikerna idag. Priset som sätts för lidande är otroligt lågt. Och de konsekvenserna våra politiska beslut får för djur, det pratar vi inte om. Det finns inget djurperspektiv. Det är därför vi inte tycker det är så konstig tanke att föra in djurens intressen i politiken. För att de beslut vi tar politiskt kan ha nästan störst konsekvens för djuren. Men deras intressen tas inte alltid i beaktande till den höga grad som det faktiskt påverkas.
Kan man säga då så här, för att människan äger rätt att jaga andra djur för sin överlevnad. Säg att vi inte har butik utan vi måste ha mat. Då har vi rätten att få döda djur för att få mat.
Det här med människan har rätten till att jaga, eller människan... Vi har också friheten att göra väldigt mycket. Men med friheten kommer också ett ansvar. Och jag tror att det här ansvaret har på något sätt kommit i skymundan med allt vi har fått rätten till. Och då tycker jag att samhället istället bör uppmuntra en slags valfrihet som bygger på att ingen ska behöva lida, än en valfrihet där någon behöver lida, för det är en väg vi kan välja att gå. Och det visar sig att till exempel med vår köttkonsumtion, det diskuteras mycket att det är en valfrihetsfråga till exempel, men om vi står i vägskälet mellan att kunna välja någonting som är bättre för miljön och oss själva och minska lidandet, så kanske vi ändå bör stimulera ett samhälle som faktiskt går mot ett mer också empatiskt samhälle. För att om man har ett mer empatiskt samhälle så löser man väldigt många problem på en och samma gång. Om du har empati för någon annan, oavsett art, så blir det svårare att... Ja, det blir svårare att mörda vem som helst egentligen. Och det blir svårare att behandla varandra illa. Så jag tror att... Ja, hela mänskligheten kan ju tjäna på ett mer empatiskt samhälle. Och då är kanske inte det mest empatiska samhället att känna att man blir begränsad om man inte får gå ut och jaga.
Men det låter på dig som när du vill beskriva det här, som att det är lidandet som det är mer centrala i er, om jag får säga, ideologi. Att minimera lidandet.
Det är ju en ganska anammad inriktning i djurrätt överhuvudtaget från Jeremy Bentham, som sa att det spelar ingen roll om de kan reflektera, om de kan tänka, men kan det lida? Det var en filosof som sa det. Och det har ju anammats mycket av djurrätt. Så jag tror att det är ändå en utgångspunkt som det är bra att tänka på i alla fall. För att som det ser ut idag i våra industrier så finns det väldigt få tecken på att människor skulle vara medvetna om att djur kan lida, i och med att djur får utstå för så mycket. De inkluderas i så ofantligt många områden i vårt samhälle som vi inte ens är medvetna om. Men om vi kanske hade tanken om att de kan lida, och också att vi inte egentligen acceptera lidande, för vi ändå har en tanke om att lidande inte är så trevlig upplevelse oavsett vem det är, så måste vi förändra vårt beteende. Så att om vi har det utgångssättet att djur kan lida och vi vet att vi själva inte gillar att lida, och framförallt vi vill inte dö, då tror jag att vårt förhållningssätt till hur vi behandlar varandra och även djuren, det kan förändras, och då blir det inte lika jobbigt att förändra våra vanor.
Då skulle man kunna travestera Bibeln lite grann. Jag tror det är en biblisk uttryck. Det du vill att andra ska göra dig ska du göra gentemot andra. Eller då tvärtom. Det du inte vill att folk ska göra mot dig ska du heller inte göra mot andra individer.
Ja, egentligen. Det finns väl mytologier och fabler som säger det redan kanske innan religioner började växa, och det finns nog en tanke, det finns väl någonting inom oss som ändå kan känna med andra individer oavsett, för vi har ändå en känsla av att vi vill överleva, vi vill leva ett berikt liv och vi vill inte lida. Och jag tror att om vi bara tog bort de här förutfattade meningarna vi har om djuren, eller det kulturellt betingade som finns i vårt samhälle att alltid distansera oss själva från djuren. Säga att vi är människor, det här är djur, vi har en människocentrerad syn, de känner inte som oss. Om vi bara skulle gå ifrån den lite och ta av oss de glasögon om man säger så. Och till exempel gå in i en, ja, en bondgård. Jag var och besökte en bondgård. Och då tror jag att vi skulle få ett annat förhållningssätt till det vi ser. Jag tror att det skulle förändra lite hur vi tänker om oss själva och om hur vi faktiskt uppfattar vår omgivning. För jag tror inte alltid att det behöver handla heller om djuren. Vad vi vet om djuren, kan de känna, kan de lida. Jag tror att det mycket handlar om vad vi tror om oss själva och vad vi faktiskt ger oss själva rätten till att göra. Till exempel de här grisarna som skulle ha ett bra liv enligt då standard. Vi är ju så bra i Sverige, tycker vi. Och det är vi om vi jämför med de värsta igen. Men jag blev inte glad av att gå in i den där grisfarmen. För att grisarna... jag vet att grisarna kommer aldrig få se solljuset. Jag vet att de kommer inte få skutta runt och vara glada grisar. De kommer bli behandlade utifrån det som Descartes sa en gång i tiden, att djur är bara maskiner, de är känslolösa varelser, vilket är egentligen en filosofi vi vill ha gått ifrån. Men utifrån den synen jag fick så känns det som att den fortfarande lever kvar en del i hur vi behandlar djuren, kanske inte hur vi pratar om djuren och vill att vi faktiskt ser på dem, men i praktiken hur vi behandlar dem. Och det tycker jag är fel.
Vi kanske ska säga då att Descartes är en fransk filosof som är väldigt central, därför att han sa jag tänker, därför är jag, och det är liksom en grundbult för att vi ska förstå att vi är levande varelser. Så det är liksom inte vilken filosof som helst. Nej. Den är en av de mest centrala filosoferna. Om vi då lämnar det filosofiska, så för mig då så är jag mer bekant med begreppet djurens rätt än med djurens parti.
Ja.
Är ni samma sak? Alltså är den ena den militanta grenen och den andra den politiska grenen av samma rörelse, eller är ni olika?
Alltså, ja, för det första är djurens rätt en mycket äldre organisation. De har ju funnits betydligt mycket längre än oss, så vi skulle ju kunna säga att vi är den yngre grenen i sånt fall. Självfallet kämpar vi mycket om samma saker, men det som skiljer oss är ju det att djurens parti skapades för att vi anser att det behövs en politisk röst, en politisk organisation som inte djurens rätt är. De är ju en politisk obunden organisation. Men vi är en politisk organisation för djuren, för att vi anser att även fast alla partier, om du skulle fråga dem, säger att de är djurvänner, så tycker inte vi att det räcker. Så vi anser att det bör finnas en röst för just djuren. Det finns redan en röst för det mesta om man tänker efter vilka politiska partier vi har. Vi har till exempel redan ett miljöparti som från början just kämpade för miljön. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, egentligen alla partier börjar ju med en slags nisch, ett slags huvudområde. Och vi tycker inte det är så konstigt att då ha ett för djuren. Det är inte så konstigt heller att vi finns i Sverige. Jag menar, vi är del av en 20 år gammal internationell rörelse. Så att i Sverige är vi ganska sena med att egentligen ha ett djurparti. I Tyskland började man redan i början av 90-talet med att starta upp ett djurparti. Så vi är unga i båda jämförelserna. Vi är unga gentemot våra andra djurpartier internationellt. Och vi är unga gentemot djurens rätt. Men vi kan lära oss av båda.
Men har ni olika vägar att gå för att nå era mål? Alltså, jag sa den militanta grenen. Alltså, jag kopplar ihop djurens rätt med att släppa ut minkar.
Ja,
till exempel.
Det kan ju inte riktigt vi göra som politiskt parti. Det är också därför vi är ett politiskt parti. Vi ser ju till... Vi riktar ju oss främst till det politiska. Vad är det som står i våra lagar? Vad är det som står i våra regleringar? Vad är det, i och med att vi definierar den felaktiga behandlingen av djuren som ett systematiskt problem, ett återkommande problem, oavsett regering, oavsett år, oavsett dag eller vad som helst, så anser vi också att det är en politisk fråga. Det handlar om sådan som politik faktiskt är för mig. Jag började plugga politik för att jag tyckte det var jättespännande. Vad är det som gör ett bra samhälle? Vad är det vi bygger ett samhälle på? Och sen finns det olika teorier, det finns olika politiska förslag. Och det är där jag tyckte det var intressant, och det är där vi att börja, att se vad kan vi ändra här för att sedan gå till individen. Så att djurens rätt riktar sig till också till partier, men de kanske riktar sig också till konsumentsidan och till individerna. Och det vill vi också göra, men vi vill vara den politiska rösten och se till att individerna då kan få det lättare att ta bra beslut. För att politiken ska ju vara lite som som en hjälpande hand egentligen. Dit vi vill gå, vi hjälper dig dit och vi skapar ett bättre samhälle. Så jag tror att det är nog skillnaden. Jag vet inte om djurens rätt skulle hålla med mig.
Om jag då säger så här, i min ungdom, vilket inte var för så länge sedan, så fanns det någonting som hette Djurskyddsföreningen. Finns det kvar eller har det blivit djurens rätt eller vad händer med dem?
De finns nog kvar. Det har vuxit fram olika förgreningar av just organisationer som vill förbättra för djuren. Utifrån namnet djurskydd ser man djurens rätt och djurskydd. Det är ju två olika tankesätt egentligen. Jag vet inte hur de skulle säga att den största distinktionen är. Men båda är som sagt, de är förenade i att de båda är organisationer, politiskt obundna.
Men då menar du, när du säger djurskydd, då handlar det mer om att vi har fortfarande djurfabriker fast med bättre levnadsförhållanden för djuren. Men djuret handlar mer om att de har ett egenvärde och vi ska betrakta dem som suveräna individer.
Ja, och det är lite där vi vill sluta med den uppdelningen lite grann. För att i många fall så blir det en polarisering utav allt egentligen. Människor gillar mycket att dela upp saker och ting. Är det här eller det här? Är det rätt eller fel? Och visst, i vissa fall kan man göra det. Till exempel det jag pratade om med mink och pälsuppfödning. Det tycker vi är fel. Men när det kommer till djurskydd och djurrätt så de behöver inte vara polariserade. De kan även gå tillsammans. Ja. För att det finns ju vissa saker som inte kan hända över natt. Då behöver man se till att göra det bättre. För det är ju bättre att göra det bättre om man säger så, än att låta det vara som det är. Om man kan rädda några eller förbättra systemet lite och komma en stans på vägen, så är det bättre. Utan då, jag kanske poängterar, att rättfärdiga det som var dåligt.
Om vi tar då naturen, alltså inte djuren utan naturen i sig, så fanns det ju två vägar också där i tidig Sverige. Vi fick bland annat då en skogsvårdslag. För att skogen skulle finnas till nästa generation och nästa generation. Alltså man måste vårda sin skog, men det var fortfarande ett skogsbruk som skulle gynna människan. Men man fick inte göra hur som helst, man fick inte skövla skogen och tjäna pengar kortsiktigt, utan det skulle man var lagligt tvungen att återplantera. Det var liksom då för att skydda skogen på ett sätt, men utifrån människans behov. Sen fanns det andra som tänkte, nej, naturen har ett egenvärde. Vi skapar naturreservat där människan inte får göra varken det ena eller annat. Vi ska bevara, skydda, vilka ord man nu vill använda. Men det var en annan väg att gå. Mm. Den ena vägen var att det skulle vara ett bättre förhållande i skogen för att människor i framtiden skulle ha en skog och kunna få trävirke ifrån. Och det andra var att skogen hade ett egenvärde, vi gör ett naturreservat.
Ja, jag tror att där är det lite samma sak. Att, nu var det för sig två olika förslag nämnde du, men där behöver de inte heller vara polariserade med varandra. Allting handlar ju om vad vi egentligen anser vara det som är människans rätt i det vi mår bra av. Jag skulle ju kunna tycka att förbättra för djuren behöver inte betyda att vi försämrar för oss själva. Det visar mycket på nu att det är snarare tvärtom. Vi skulle förbättra för oss, vi skulle förbättra för djuren, vi skulle förbättra för miljön. Så ofta går ju de här grejerna hand i hand. Problemet är att vi ofta inte tänker på det. För att det betyder att det krävs en förändring. Men om vi tittar till hur det ser ut idag, så har vi faktiskt många problem, vi människor, som skulle kunna bli bättre om vi gick ifrån vad vi alltid tror är bäst för människan och ser till vad är bäst för vår miljö, vad är bäst för djuren. Och då tror jag faktiskt att vi kan lära oss mycket om vad som faktiskt är människa, vad vi mår bra av. För att jag är folkhälsonörd också, som är pluggade på avancerad nivå. Så här är väldigt mycket som människan har anammat att det här är mänskligt, det här mår vi bra av. Men så kanske inte alltid är det. Och det är just den här definitionen av mänsklighet separerad från naturen som jag tror inte vi mår bra av. Jag tror att vi mår bra av att ta hand om varandra. Vi mår bra av att ta hand om naturen. Vi mår bra av att behandla djur rättvist. Det är därför det inte finns slakterier när du går ut på vägen. Det skulle kanske inte du inte tycka om att se djur som slaktas.
Ja, men det man inte vet om, det lider man ju inte av. Det är väl därför slakterierna ligger där de ligger. För att jag inte ska behöva se det. För
då... Fast vi lider ändå av det. Ja. I konsumtionen lider vi av det för att våra kroppar behöver inte så mycket kött. Vi mår dåligt av animaliekonsumtionen. Det är ett jättestort folkhälsoproblem. Och miljön lider av det. Så att, och då lider vi också av det. Så att jag menar, det finns en hel kedja med faktorer som faktiskt lidandet för med sig som på något sätt vi inte uppmärksammar. Och det är väl därför Djurens Parti kom till. Vi tyckte, men varför kopplar ingen den här cirkeln? Att vi, om vi värnar om djuren, om vi värnar om naturen, så värnar vi också om oss själva. Varför har vi den här ständiga polariseringen? Varför har vi det här, får jag höra väldigt många gånger, ja, men varför vill du jobba för djuren? Det finns ju så mycket människor som lider. Men det är det här antingen eller-tänket. Men vi är inte egentligen i krig. Det är när man anser sig vara i en krigssituation som jämlikhet och de här värden vi faktiskt värnar om blir undantag. Men vi är inte i en sån situation. Jag behöver inte gå ut och slakta en ko för att överleva. Och det är just det som vi vill förespråka. Att vi måste bygga en politik som utgår ifrån att vi ska ta hand om alla. Vi ska inkludera alla i vår politik. För vi behöver inte ha ett system som bygger på att andra lider, vare sig det är människor eller djur.
Då ska jag göra ett hopp bland djuren.
Ja.
Det finns ju både tama djur och vilda djur. Gör ni någon skillnad på det? Alltså det finns ju djur som, alltså jag tänker hundar, katter och marsvin och sådana här saker, som inte vet någonting annat än att ha en mänsklig hus och matte.
Ja, alltså det beror på hur man ser det. Biologiskt finns det ju såklart en skillnad, men och även inom lagstiftningen ser vi en skillnad. Vi har ju en subjektiv syn på hur vi ska behandla djuren, vilket vi som parti kanske anser, eller kanske vi anser faktiskt att det är inte lämpligt att ha. Till exempel så ingår inte vilda djur i djurskyddslagstiftningen på samma sätt. Vi har egentligen inte ett så stort ansvar att ta hand om vilda djur, vilket är lite konstigt eftersom vi... De får ju också lida för hur de konsekvenser våra politiska beslut har, till exempel när vi bygger eller när vi gör, eller bara när vi går ut och jagar, är ett tydligt exempel. Men det finns ju vissa situationer där vilda djur och tama djur faktiskt skulle kunna vara betyda samma sak, till exempel när vi har hemlösa djur. Vad är de? Är de vilda eller är de tama? När ett djur slutar tillhöra någon, vara som lagstiftning skulle säga en ägodel, vilket vi anser att de inte är, de är individer. Vad blir den här individen då? Vad betyder den här individen? Är individen vild eller en tam? Så jag menar, det är än en gång den här människocentrerade synen på djur, att beroende på människan och hur vi uppfattar djuret så blir den antingen vild eller tam, om vi nu bortser ifrån de genetiska och biologiska förmågorna djuren har och intressen. Så det är väl där, ja, det jag skulle vilja poängtera främst, att det kan se olika ut hur de behandlas. Så att ett tamt djur behöver inte alltid behandlas bättre för att vi anser att de är tama, men när vi pratar om tamdjur som en idé så värnar vi mer om dem för att vi tycker att de har en större anknytning till oss.
En annan knepigare fråga kanske då. Hur vet ni vad djuren tänker eller uppfattar eller känner? Alltså, det är fortfarande ni som människor som på något sätt ska göra något politiskt val i olika situationer. Ja. Hur vet ni om det är rätt eller fel för djuret? Kan djuret uppfatta någonting?
Ja, jag skulle vilja säga att det är främst inte bristen på forskning som gör att vi behandlar djuren som de gör, utan det är bristen på empati. Vi vet redan att djur har ett medvetande. Vi vet att de kan lida. Att de känner smärta och fruktan och vilja att leva. Så det som egentligen brister i människan och hur vi behandlar djuren är just den empatiska förmågan att se ifrån art och se till viljan att leva sitt liv. För att om du egentligen tänker på vad som definierar dig och vad som definierar mig är ju våran vetskap om våra liv. Om vi bortser från allting som vi anser vara ett liv som saker eller tankar om framtiden, så vet vi egentligen bara att vi har vårt liv. Det är det enda vi har. Och det är det vi tar ifrån djuren varje dag. Utan att egentligen säga att vi måste kompensera dem för någonting. Det kan vara ganska svårt om de är döda att kompensera. Men i alla fall att utan att blinka så tar vi bort det enda de har. Det de vet om. Och det kan ju vi också tänka tillbaka på oss själva. Och då behöver vi egentligen inte kunna reflektera om komplicerade matematiska formler. Vi behöver inte kunna dittan och dattan. Det enda vi behöver veta är, vem är jag och vad definierar mig? Och det är att jag lever. Och det är egentligen det enda jag behöver veta för att känna empati eller känna en övertygelse om att djur inte vill dö. Det är att vi alla har en instinkt att vi vill leva. Och om du frågar en hundägare till exempel, så skulle väl de flesta hundägare säga att ja, men min hund har en personlighet, eller min hund förstår mig, eller vi förstår varandra. Så jag tror att vi vet att djur är personlighet. Vi vet att de är individer. Det blir bara väldigt subjektivt utifrån att kulturellt sett anser vi att vissa djur har mer en personlighet som är värd att lägga ner tid, pengar och energi på, våran kärlek och omtanke, än andra. Och det är den distinktionen som jag inte riktigt förstår.
Då ska vi göra nästa steg i det här. Ni är ju ett politiskt parti.
Ja.
Skulle du kunna inrangera dig i den här politiska höger-vänsterskalan och säga, var någonstans står ni på den?
Men vi har valt att inte ställa oss där. För att återigen så är vi trötta på den här polariseringen som alltid finns. Vi skulle ju vilja säga att det viktigaste för oss är att just göra djurpolitik eller djurfrågan till en icke-blockpolitisk fråga. För det är då den faktiskt får kanske störst genomslagskraft. Vi säger ju inte att vi har ensam rätt. Vi har monopol på djurfrågan. Det är snarare tvärtom. Vi vill vara lite mer av en spjutspets för de andra partierna och säga det att nu har det kommit in ett parti som tycker att ni gör för lite. Nu är det dags att ni börjar visa att de här politiska punkterna ni har sagt ni vill genomföra för att ni värnar om djuren. Ni måste börja jobba lite nu. Vi skulle ju helst se att alla partier, oavsett höger, vänster, skulle ta sig an djurfrågan och ge det större prioritet.
Men jag då som väljare som på valdagen, nu är det en bit dit, men i alla fall, jag ska ta en röstsedel. Då vill jag ju gärna veta, hur kommer ni rösta när det gäller kanske försvarsanslagen eller den generella välfärden eller vad det nu må vara för någonting?
Ja, alltså om försvar till exempel är den viktigaste frågan, så kanske man inte ska rösta på oss. För vi är ett nytt parti, vi har funnits i ungefär ett år. Våran huvudfråga är djuren och vi anammar ett djurperspektiv, vilket gör oss unika. Så att det jag kan säga är att när vi kommer in, ska vara positiv, när vi kommer in så...
Då får kommer vi veta.
Precis, men då kommer ändå finnas en trend i hur vi röstar, för vi kommer rösta med ett djurperspektiv. Vi kommer alltid ta intryck av alla sidor, troligt, alltså, ja, det är såklart vi kommer lyssna på andra partier. Vi kommer inte in som ett parti och säger att vi har svaret på alla frågor, för det skulle också vara väldigt, väldigt konstigt. Men däremot kan vi säga att vi är ett parti som vill komma in och säga att vi har ett djurperspektiv, vi har alternativ. Och vi skulle vilja säga att så här kan vi göra istället. Kan vi inte göra så här? Så att vi på det sättet är vi ett väldigt konstruktivt parti. Vi vill samtala, vi vill bara avancera, vi vill bara komma framåt. Vi vill bara att djur och alla ska få det bättre. Och det är just därför vi också inte tar block politiskt tillhörighet. Sen vill vi inte samarbeta med partier som inte delar våra kärnvärderingar, vilket är empati för alla individer. Sådana partier vill vi inte föra en konversation med.
Avslutningsvis då, så är det här politik. Och jag tror väl att det kan vara svårt för Sverige att stifta, alltså delvis kanske kan gå före, men mycket handlar ju om att vi ska ha en gemensam lagstiftning inom det här frihandelsområdet som heter EU. Och därför är ju mycket lagstiftning som sker inom EU. Finns det några djurpartisympatisörer i EU-parlamentet, och hur ser det ut i Europa? Jag menar, det kanske är EU-parlamentet som är det viktigaste forumet för er då?
Ja, glädjeligen kan jag säga att Vi var ju väldigt förvånade i och med att vi ställde upp i supervalåret. Mm. Och bara som några månader gammalt, det var ju nästan som att styrelsen precis hade hunnit bildas, så kastade vi oss in i EU-valet och hade inte hunnit kampanj eller någonting. Och vi fick nästan 9000 röster. Och det visade väldigt mycket att också när det kommer till EU-val så vågar folk rösta mer på egentligen hjärtefrågor, kan man säga. Eller det brukar man i alla fall hänvisa till när man försöker få reda på varför folk röstar så mycket på småpartier. Folk vågar rösta med hjärtat. Och det är just i EU vi känner att där vill vi verkligen hamna. Vi vill hamna i politiska mandat i Sverige. Men du har rätt i att just till EU vill vi handla, för det är så mycket som bestäms där genom vår gemensamma jordbrukspolitik. Och det finns redan djurempatisörer, om det är ett ord, annars skapade jag precis det, som finns där redan, som inte tillhör vårt parti, men det finns från andra partier som jobbar från Sverige sett och från andra länder som jobbar för djuren redan, men de är ju en minoritet. Det är inte en prioriterad fråga att förbättra för djuren på EU-nivå, och det är ju det problemet vi vill råda bukt på. Så det vill vi absolut, men det finns redan också. Detta år kom det in 2 djurpartier in i EU-parlamentet, Tyskland och Holland, eller Nederländerna. Så att vi har 2 djurpartier representerade redan i EU-parlamentet. Så nu börjar vi komma i startgrupperna här och få följa med dem.
Nu, Elin, så tänkte jag så här att det har inte så mycket med djur att göra. Så jag tänker ta in ett människoperspektiv. Mm. Den som nu känner så här, men det där sympatiserar jag med, det där har jag empati med.
Ja, säger vilket vackert ord.
Ja. Hur kommer man i kontakt med djurens parti? Har ni någon hemsida?
Ja, det har vi. www.djurensparti.se. Och om man är intresserad kan man också gå in och läsa där på bloggen. Jag skriver bloggen där lite om vad som har hänt och vad vi jobbar med. Och,
förlåt att jag arbetar. Du menar du skriver en blogg på djurensparti.se, den sidan?
Yes, det gör jag. Och så finns det kontaktuppgifter där beroende på var man bor. Ja, det är väl troligtvis Tyresö då. Så har vi representanter här i Tyresö som man kan kontakta. Sen går det att skriva till mig också, och det finns en mail som där vi är nåbara. Men
och
det är bra att du tar upp det här.
Och mig, det är Elin Pöllenen.
Precis, för vi jobbar för djur, men vi jobbar med människor. Så vi är tacksamma. Vi jobbar för människor också såklart. Så vi är tacksamma för all mänsklig hjälp vi kan få.
Då ber jag att få tacka dig, Elin, som representant för Djurens parti, att du berättade för oss vad det handlade om.
Ja, tack ska du ha. Tack för att vi fick komma. Tack.